Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Så inleds det första och det äldsta nedtecknande evangeliet som vi känner till åtminstone. Det är början på berättelsen om Guds oändliga och uppoffrande kärlek till oss. Till oss människor. Det är början på budskapet om förlåtelse, om upprättelse, om fred och befrielse. Och det är ord som håller. Ord som är aktuella. Ord som jag tror tilltalar oss idag. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Jag tycker det ska bli jättespännande att få dyka ner i ett evangelium tillsammans med er. Och vi kommer under de närmaste 10 söndagarna med ett avbrott att följa Markus evangeliet. Och vi tar oss igenom halva ungefär. Skulle man missa någon predikan så går det att lyssna på hemsidan i efterhand. Ett tips. Men det ska bli spännande att få jobba med detta tillsammans med er. Att i läsning och genom bön och i predikan få ta till oss budskapet av detta enkla, kortfattade och något stolpigt skrivna Markus evangelium. Markus har ett mål med sitt evangelium och det är just det, att berätta glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Är det ett budskap som är aktuellt idag? Jag tror ju det, annars så skulle jag ju inte stå här, eller hur? Jag tror att det är ett budskap som är lika viktigt som någonsin tidigare och som aldrig blir inaktuellt. I den allt mer svårbegripliga värld som förändras runt omkring oss kan vi vända oss till Gud genom Jesus Kristus och söka förståelse för den värld vi lever i. Vi kan söka tröst inför de bekymmer vi har. Vi kan söka förlåtelse och försoning med varandra och med oss själva. Upprättelse och befrielse. I dagens gudstjänst har vi fått lyssna till de 20 första verserna i Markus evangeliet. Och Markus, han har satt scenen för den berättelse som nu ligger framför oss. Han har plockat ut de viktigaste karaktärerna. Jesus, lärjungarna, motståndet i ondskan. Och efter den här fina rubriken, här börjar glädjebudet, så träder då Johannes döparen fram. Som en företrädare för Jesus, någon som banar väg. Och han fungerar lite som en väckarklocka för ett sovande folk. Ett folk som längtar efter befrielse. De väntade på en messias som skulle leda dem i uppror mot ockupationsmakten, men fick först en profet som predikade omvändelse. Det är lite intressant. Det står, jag vet inte om ni lyssnade på det, men det står att hela Judeen och alla i Jerusalem kom ut till Johannes och omvände sig och lät döpa sig. Man kan väl säga att Markus gör en liten överdrift kanske. Jag har nog lite svårt att föreställa mig att faktiskt hela Judeen kom dit och döpte sig av Johannes. Men Markus, han vill göra en poäng. Han vill beskriva ett folk som är hungrigt på förändring. De är hungriga på befrielse. De är hungriga på en fred utan ockupation. Och det Johannes försökte berätta för dem var att det egentligen var en helt annan ockupationsmakt de behövde bli befriade från. Det var inte från romarna som den sanna befrielsen skulle ske. Men det ska visa sig att det är svårt. Och det tar tid för folket att förstå på vilket sätt den befrielsen ser ut och hur den fungerar. Ja, Vi har ju, håller ju på att försöka förstå det än idag, eller hur? Men så presenterar då Johannes den som ska leda det här upproret. Den som ska leda befrielsekampen. En som är större än han själv. En som kommer med helig ande. Och visst finns det en stark förväntan på vem denne ledaren, denne messias är. Folket har en förväntan. Och under de senaste århundradena har en längtan efter det löftet om det slutliga uttåget då Gud själv skulle komma ner och leva med sitt folk. Den längtan växer sig starkare. Johannes försöker berätta, försöker väcka dem och säga att nu är det dags, typ. Omvänd er och tro på budskapet. Frågan är ju om de egentligen var så redo. Det är ju inte lätt att vara redo att ta emot en befriare när man inte riktigt förstår vad det är man ska befrias från. Eller hur? Men då framträder Jesus och går in i den rörelse som är på gång att vakna till liv genom Johannes. Han går in i den genom att låta döpa sig. Och där får vi, folket, läsaren till Markus evangeliet. Där får de det bekräftat av Gud själv att deras längtan nu ska gå i uppfyllelse. Det är Messias. Det är Guds älskade son som har kommit. Och det är Gud själv som berättade. Därefter händer det en liten märklig grej. Efter att anden har sänkt sig över Jesus så driver anden honom ut i öknen. För ett första möte med den här ockupationsmakten som har makt över människor. Som han är satt att befria folket ifrån. Och då är det inte romarna jag menar. Det är inte de han möter ute i öknen. För det som folket i Judén vid den här tiden aldrig riktigt lyckades förstå. Det var att det var inte romarna eller grekerna eller assyrierna eller babylonierna som var den verkliga fienden. Nej, den typen av makter den kommer och det går. Det kommer nya hela tiden. Och det skulle göra så även lång tid framöver. Och vi håller på med det än idag. När Jesus drivs ut i öknen för att testas, för att gå igenom ett styrkeprov, för att se om Guds son skulle låta sig kuvas under ondskan. Ondskan som är den makt Jesus kom att befria människan ifrån. Jesus består provet. Han vinner den första duellen och sedan börjar han berätta och likt Johannes försöka få folk att förstå vad det är de behöver befrias ifrån. Vad det är för slags fred de egentligen behöver. Tiden är inne. Guds rike är nära. Och precis när han börjar sin mission så får han sina första efterföljare. Sina första lärjungar. Simon Petrus, hans bror Andreas och bröderna Jakob och Johannes. Hela den här första delen som jag har sammanfattat nu. Hela den första delen av Markus evangeliet. Det är egentligen som en liten kort version av hela evangeliet i sig. Lite som en sån där sammanfattning som ibland finns i akademiska böcker. Där man får veta i korta drag vad hela boken egentligen handlar om. Ni som kanske har läst på högskola minns att det kanske ibland bara var dem man läste. Så kände man att man hade hela boken hemma. Ett abstract kallas det. Ett litet sammanfattning. Gud framträder i sin son Jesus Kristus som kommer att prövas av ondskan. Där ökenfrestelsen blir som en föraning av korsfästelsen och att Jesus består provet gestaltar uppståndelsen på ett sätt och vis. Och det är det budskapet, den segern han går ut för att förkunna sen. Att folket inte längre behöver leva bunda till ondskan, utan att det finns befrielse att få. Förlåtelse för sina synder och sina överträdelser. Och sen kallandet av de första lärjungarna som förstår för den framväxande kyrkan. En ny rörelse i Guds rike växer fram. Sen följer resten av evangeliet efter detta abstract. Som tar hela resan en gång till. Fast lite mer utbroderat kan man säga. Men när vi nu har läst denna inledning av Markus evangeliet så är det precis för oss som för det judiska folket vid den här tiden. Det är dags att vakna. Det är dags att förstå att här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Och jag tror inte att Markus bara menar att det är själva berättelsen i evangeliet, alltså texten, som han menar att det är här glädjebudet börjar. Utan det är i Jesus Kristus glädjebudet börjar. Det är i rörelsen som de första lärjungarna bildade och som vi idag är en förlängning av. Det är där glädjebudet börjar. Det är här glädjebudet börjar om Jesus Kristus. I dig, i mig, i vår församling, i vår gemenskap. Här och nu börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Jag har haft en fantastisk helg, ska jag säga. Vi har varit på gemenskapshelg, en del av oss i församlingen här. Ett dryga 50-tal personer, unga och gamla, i alla åldrar. Och vi har varit iväg på en helg för att bygga gemenskap tillsammans. Jag hade förmånen att få vara med och planera den här helgen. Och jag hade en tanke om vad jag ville att den skulle handla om lite grann. Vad jag ville skulle prägla helgen. Och det var just gemenskap. Jag önskade att helgen skulle stärka församlingens gemenskap. En gemenskap som sträcker sig över de gränser som annars finns uppsatta i vår värld överallt. Som är gränser om ursprung, ålder, välstånd eller andra sätt vi delar upp och skiljer oss åt. Vi delar upp samhället. Men i församlingens gemenskap, där kan vi alla få vara ett i Kristus. Där får vi alla vara lika. Så som Paulus skriver. Och där kan vi bygga en gemenskap tillsammans. Oavsett vem vi är, hur vi ser ut, var vi kommer ifrån eller vad vi äger och har. En sådan gemenskap är ett uttryck för Guds rike. Och då menar jag att om vi bygger en sån gemenskap tillsammans så är det här, i den gemenskapen, precis där som glädjebudet om Jesus Kristus börjar igen och igen. I dig, i mig, i vår gemenskap tillsammans. Och det gör ingenting om du missade helgen att vara med där. Vi fortsätter att bygga idag, eller hur? Och imorgon, och i övermorgon, och nästa dag. Jesus tog med sig sina lärjungar, sin gemenskap ut och började berätta för fler om detta glädjebudskap. Att människan kan få leva befriad från ondska och kanske främst sin egen. För om vi går till oss var och en, till oss själva, och då menar jag alla på hela jorden, och ser att det är vår egen felbarhet, vårt eget begär ibland, vår egen girighet, vår egen, ja, låt oss kalla det ondska kanske, eller vad det nu kan vara inom oss. Det är det som orsakar de flesta av världens problem, krig, fattigdom, utanförskap, förföljelse och allt vad det är. Men Jesus och lärjungarna och Markus i sitt evangelium och vi som församling efter dem har ett uppdrag att först och främst söka leva nära Guds rike. Leva i Guds rike. Omvända, befriade, förlåtna och förlåtande. I fred med varandra. Men vi har också ett uppdrag att berätta det för dem som finns runt omkring oss. Det är församlingens uppdrag. Det är ditt, det är mitt uppdrag. Det är vårt uppdrag tillsammans. Först att våga låta oss leva befriade och förlåtna. Och sen berätta, eller att leva på ett sätt så att fler får upptäcka detta. Att här, precis här, idag och varje dag, i dig och i mig och i församlingens gemenskap, börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Och här är verkligen tiden inne. Guds rike är nära. Vill du vara med? Vi ska få ha en stund av bön tillsammans. Då vi kan få tänka på de här orden. Ställa frågan till oss själva. För första gången kanske. Eller för hundrade gången. Vill jag vara med i den här gemenskapen?